God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobs bok. Vi har kommit till del 6. Du kan höra dessa bibelförklaringar i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Men nu på tisdag så är det ingen bibelförklaring, för det är ju stilla veckan. Och klockan 19 blir det istället passionsgudstjänst. Men här då, alltså Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreaskapellet denna tisdagskväll, och nu ska vi se här. Vi håller på i Jakobs brev. Vi har gjort första kapitlet. Ja, vi har gjort en bit in där. Till och med, jag tror vi är på den 22 versen. Och det betyder att vi har gjort, kan man säga, gått igenom själva huvudtesen som är från vers 16 till och med 22. Ni ser, både vers 16 och 22 handlar om att vi inte ska bedra oss själva, utan att vi nu ska tänka särskilt på det som står emellan vers 16 och 22. Och det gick vi igenom ganska noga förra tisdagen, och då såg vi bland annat att det här med prövningarna som det första kapitlet handlar om i stor utsträckning, de sätts in i sitt sammanhang. Det är ju så att i Nya testamentet finns det i grund två stycken sammanhang. Det ena sammanhanget är gemenskap med Israels Gud, och det andra sammanhanget är icke-gemenskap med Israels Gud. Så det är en ganska enkel verklighetsuppfattning, en ganska enkel världsbild. Men den är viktig att komma ihåg, därför att allt som Jakob skriver om, och för all del de andra nytestamentliga författarna också, utgår ju från att vi har relation, gemenskap och trosgemenskap med vår himmelske far. Det är själva utgångspunkten. Evangeliet är alltid utgångspunkten. Allt det andra blir så att säga i viss mån tolkningar, men framförallt tillämpningar utav det evangelium vi har tagit emot. Och det betyder ju också att om våra prövningar sätts in i det goda livssammanhanget, evangeliets sammanhang, då tvingas prövningarna och svårigheterna att samverka med Guds vilja. Så att också motstånd och sånt som är besvärligt, och även sjukdomar och död, blir så att säga insatt i det goda livssammanhanget. Det goda livssammanhanget, evangeliet, påverkar hela ditt och mitt liv. Så det här som många tänker sig, att den kristna tron eller det kristna livet är en del utav vårt liv, En nisch att säga utav verkligheten, det är ju en helt vansinnig föreställning om man ser det ur ett nytestamentligt perspektiv. Därför där är perspektivet, antingen så lever man i och utgår ifrån gemenskapen med Gud, eller också så gör man det inte. Och vi hör till de förra, och därför så får vi in då prövningar och allting i sitt sammanhang. Vi stannade särskilt vid ett ord i vers 18 där det står att vi är förstlingsfrukt. Vi är ett förstlingsoffer också. Vi bär fram hela vår livssituation till Gud, och vi tar emot allt som vore det gåvor ifrån Gud. Det här påverkar ju, det här finns ju i hela kyrkans tradition som ni säkert förstår. Det finns en psalm som är författare utav Franciscus. Ni känner till den där med syster sol och broder måne och allt vad det är för något. Där finns också några versar som jag tror är svåra för kyrkobesökarna, när det talas om broder död. Alltså, det är ju inte enkelt. Men om döden är intaget också i det goda livssammanhanget. För Jesus har ju gått in i döden, gått ner i graven och tagit den med sig, så att säga, sin uppståndelse, dragit in den i det goda livssammanhanget. Och därför blir ju döden våran tjänare. Döden hjälper oss att förflytta oss härifrån till fullkomningen i Guds rike. Så det är en broder till oss. Döden gör oss en tjänst. Och det var inte det ursprungliga syftet, därför att det ursprungliga syftet var ju att förgöra oss och göra så att vi gick evigt förlorade. Men tack vare tron på Jesus Kristus som död och uppstånden, så har det alltså förändrats. Och det här perspektivet är det som kastar ljus över Jakobs brev och över de andra breven också. Jag vet att vi talade också förra tisdagen om evangeliet som ett motgift. Därför att i verserna 13, 14, 15 så ger Jakob det erkännandet till oss eller till våra klagomål att jo visst, det finns frestelser, det finns den köttsliga naturen och det finns mycket besvärligheter. Men det finns framförallt ett motgift, nämligen allt det som Gud har gjort, och det har han gjort i köttet. Han har gjort det på syndens territorium. Han har gjort det i sin död. Så att han är närvarande i våra svårigheter. Och det är det vi aldrig får glömma. Jag firade gudstjänst i Österåker i söndags. Högmässa, en fantastisk högmässa. Vi var inte så många, kanske ett 20-tal. Österåker ligger öster om, nordöst kan man säga, om Katrineholm där jag har mina föräldrar. Och vi firade högmässan i ett sidokapell. Och prästen där talade om försoningen, undervisade om försoningen på ett underbart sätt och talade just om Guds närvaro i svårigheterna. Och så lyfte han fram det där ordet, ni vet, det Jesus säger på korset till rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Och det kanske ni har hört lite olika utläggningar på hur det där ska förstås. Men hans utläggning var den här, att i eländet, när de hängde på korset, när rövarna hånade Jesus och Jesus var på väg att ge upp sin ande, så säger han alltså till den här rövaren: idag ska du vara med mig i paradiset. Det vill säga, mitt i den svåra situationen förmedlade han, förkunnade han evangelium. Evangeliet är närvarande i de mest svåra ögonblick. Och det är det kristna tron. Det är det kristna perspektivet. Det finns alltså ingen situation för dig och mig som är kristna då inte Herren är närvarande. Han är alltid närvarande. Om du tycker att du inte märker av det, eller du undrar om Gud, varför Gud är så tyst och så vidare, så kan du vara säker på genom tron att han är som mest närvarande i den situationen. Därför att utan honom så försmäktar vi, så ger vi upp. Men med honom så finns det ett hopp. Han är alltid närvarande. Det här manifesteras ju då i dopet. Därför att i dopet så begravs ju den gamla människan, och där uppstår vi då till det här kristna livet. Och det är det som antyds i versen 21, alltså 1:21, där det står: lägg bort all orenhet och all ondska. Alltså det klär av i den gamla människan. Och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Ni kan lägga märke till hur Jakob uttrycker det. Han uttrycker det som att ordet är implanterat i er. Och då känner vi igen det ifrån Jesu egen undervisning. Vi kan titta på det i Matteus 13. Jag ska säga det innan jag visar på de här ställena, att när vi växer upp som unga kristna så får vi kanske höra det, precis som Jakob skriver här, att Jesus har kommit in i mitt hjärta. Jesus finns i mitt liv. Och det är ju ett riktigt sätt att uttrycka det på. Men man ska, tycker jag, ha klart för sig att det står inte så många gånger. Jag tror inte att det, jag skulle förvåna mig om någon av er här kan tala om för mig ett enda bibelställe där det står att Jesus är i vårt hjärta. Kan ni fundera på. Däremot så står det omvända förhållandet, att du och jag är i Jesu hjärta. Att vi är i Kristus. Så står det några hundra gånger. Så det är det vanligaste uttrycket. Och jag tycker det kan vara bra att ha klart för sig, därför att i vår tid så tänker sig den moderna människan, har ju sig själv som utgångspunkt, och tänker att allting som kommer till mig, det ska komma till mig som en välsignelse eller som ett bonus. jag ska få framgång och jag ska det ena och det andra. Och så tänker man då lätt också när det gäller bönesvar och när det gäller Guds närvaro. Det ska vara liksom bonus ovanpå mitt liv. Det är ingen biblisk föreställning. Utan den bibliska föreställningen är ju den motsatta. Vi är döpta, vi är begravda och nu har vi uppstått. Vi är insatta i Jesus Kristus och vi är fria att följa honom. Det första Jesus säger till oss är följ mig. Och det ger ett helt annat perspektiv. För då talar det om att vi behöver lyssna till honom. Vi behöver lyda honom. Vi behöver vandra med honom och vandra i ödmjukhet i förhållande till varandra. Det är ett helt annat perspektiv. Och det är det vanligaste. Men när det är sagt så, icke desto mindre, så står det ju här att ordet är implanterat i oss. Eller som det stod i Jakob 1:18, sanningens ord, alltså evangeliets ord, är implanterat, är insått i oss. I Matteus 13 så ger Jesus oss en liknelse, och jag ska inte fördjupa mig i det, för det har vi ju redan gått igenom när vi gick igenom Matteus evangeliet. Och för den som vill höra just det, så är det alltså så att då kan man via internet eller på annat sätt, eller via internet, så kan man ju klicka just på det kapitel och vers, så kan ni få den utläggningen där ifall någon som vill ta reda på det i efterhand. Men här ser ni att det handlar om en såningsman som går ut för att så. Och det här är alltså liknelsen, och så kommer det en förklaring på liknelsen i vers 18 till och med 23. Och där står det i vers 20. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje och så vidare. Så det här var tydligen en bild som kommer ifrån Jesus själv. Att hans förkunnelse, det ord som kommer igenom honom, är som en sådd som går in i ditt och mitt öra och som förhoppningsvis landar i våra hjärtan och som förblir i våra hjärtan och som den helige ande sedan kan plöja ner genom livets omständigheter allt djupare i våra liv. Det ord som Jesus förmedlar till oss, evangeliets ord, sanningens ord som Jakob skriver i 1:18, det är mera än bara ord. Det är så att han själv är närvarande i evangeliet. Det är ju han som är evangeliet. Han är själv närvarande i evangeliets ord. Så när orden går in genom dina öron och landar i ditt hjärta, så är det han själv som följer med i ordet och ner i ditt hjärta. Det är fantastiskt att meditera över och tänka på hur Jesus själv kommer till oss genom ordet, genom evangeliets ord. Den här bilden finns också om du slår upp i första Korintherbrevet. Första Korintherbrevet kapitel 3. Vers 9. Och jag bara läser den versen, så jag tar inte sammanhanget. Men där står alltså första Kor 3:9. Vi är Guds medarbetare och ni är en Guds åker. Så tänkte sig Paulus när han skrev till dem i Korint, att de åhörarskaran är så att säga som en åker. Och så är ordet som han förkunnar och undervisar, som han förmedlar Jesus själv, det är som en sådd som går ut bland åhörarna. Här står ju också bilden av en byggnad. Det är en annan bild som säger ungefär samma sak. Och Gud kommer och bor i sin byggnad, bor i sitt heliga tempel. Det finns också i Jakobsbrevets 5:e kapitel lite längre fram ett ord som visar på samma bild. Nämligen vers 7. Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte, och så vidare. Så där är vi också åken. Och vi har tagit emot evangeliets ord, men ibland så är vi otålmodiga. Vi tycker att Herren dröjer, eller bönesvaret dröjer, eller var är Gud någonstans? Och då uppmanas vi till att vara som den där åken som bara behåller evangeliets ord så långt som vi har fått det. Och det är en bild som vi kan använda, vi kan styrka varandra, uppmuntra varandra med, att vi påminner varandra om att vi är en Guds åker. Och det är en huvuduppgift för oss att bara ta emot sådden. Allt det där andra som vi vill ska se, som vi vill se och som ska hända, det är den helige andes verk. Det ska Gud sköta. Och det sköter Gud också i sin tid, på sitt sätt. Nu vill jag att vi slår upp i Romarbrevet också. Jag är medveten om att jag hoppar här mellan lite olika brev och inte bara håller mig till Jakobs brev just nu. Men jag tycker att framförallt evangelierna och Jesus förstås kan ju belysa Jakob. Tillföra Jakobs brevet någonting. Och Paulus kan ha verkat efter Jakob, men å andra sidan så visar ju det här, om vi läser Paulus, att de har öst ur samma källa, att de tänker på samma sätt. Det kan ju till och med vara så att Paulus har lärt sig ett och annat utav Jakob. Men Paulus skriver i Romarbrevets 6:e kapitel om det nya livet. Och då så säger han i vers 3 att vi har blivit döpta till Kristus Jesus. Vi som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Jesus Kristus har ju uppstått från de döda. Så efter uppståndelsen så lever Jesus helt och hållet för sin himmelske far. Vi som är döpta, vi är ju inte kvar i dopgraven, utan vi har kommit upp ur dopgraven. Och när vi kommit upp ur dopgraven så är vi förenade med Kristus. Vi är i Kristus, intagna i Kristus. Och nu ska också vi leva helt och fullt inför vår himmelske fader. Här finns egentligen inte något alternativ. Och hur lever vi nu efter det att vi har blivit döpta? Nu har vi stått upp ur dopgraven. Hur lever vi nu inför vår fader helt och fullt? Genom tron. Genom tron. För att göra det så att det ska bli lätt att förstå, så kan jag säga så här, att om man har lite tro så lever man lite inför Gud. Har man lite mera tro så lever man mera inför Gud. Har man ännu mer tro så lever man ännu mer inför Gud. Men när jag säger så är det egentligen oriktigt. Men det är bara för att ni ska förstå. Varför är det oriktigt då? Jo, därför att hela vårt liv skulle ju vara inför Gud. Du ska ju tro på Gud under livets alla omständigheter. Du kanske uppfattar det som att du bara tror delvis, eller att det finns områden i ditt liv där du inte vågar tro på Gud. Ja, men det har att göra med att du ännu inte har fullbordat din omvändelse här uppe i skallen, i hjärnan. Och vi kommer in på det också. Men när vi en gång har fullbordat vår omvändelse, så ser vi och förstår vi att vi lever helt och fullt inför Gud. 100%. Och den trons gemenskap som vi har med Gud, den gäller på livets alla områden. Också på de områden där jag upplever mig själv som misslyckad. Eller som en förlorare. Eller där den kötsliga naturen tar över. Eller synderna spökar. Också det kan jag ha inför Gud. Så det är egentligen livsfarligt för en kristen att börja tänka om sig själv att jag räcker inte till, eller här finns det områden som inte Gud känner till. Det är klart att Gud känner till allt. Helt och fullt. Och det är skrämmande på ett sätt, men det är också underbart befriande på ett annat sätt. Så det står här alltså i Romarbrevet 6:5 att vi ska vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. I vers 8: har vi nu dött med Kristus, så tror vi att vi också ska leva med honom. Det är klart man skulle kunna säga att ja, det händer när vi kommer till himlen. Att det är ett eskatologiskt perspektiv här. Men då skulle jag vilja spä på det, för det är ju inte orätt att säga så, va? Att det är ett eskatologiskt perspektiv. Men då vill jag spä på det genom att säga att det är ju det livet vi har fått del av här och nu. Det är ju det himmelska livet som du har fått del av här och nu. Det är ju livet med Kristus som du har fått del av här och nu, och som du lever här och nu. Och vidare i vers 10. Där står det om Jesus att hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv som han lever nu efter sin uppståndelse, det lever han för Gud. Och så står det i vers 11: så skall också ni se på er själva. Ni är döda för synden och ni lever för Gud i Kristus Jesus. Så det här är ett grundfaktum för en kristen människa. Och låt dig inte luras nu genom dina oomvända tankar, genom att tänka som så och säga som så: ja, men jag har inte tillräckligt omvänt mig. Eller jag tror inte så mycket. Därför det enda du åstadkommer är att du sätter krokben på dig själv. Du har fel utgångspunkt. Måste ha rätt utgångspunkt, nämligen detta att genom dopet, genom tron, är du död och begraven. Den gamla människan, det var den människan som inte hade gemenskap med Gud. Men nu har du ju gemenskap med Gud. Och i och med att du har gemenskap med Gud, så har du tagit emot evangeliet, så är du intagen i Jesus Kristus och du uppstår genom tron. Och lever uppståndelseliv i den helige ande med Jesus Kristus här och nu idag. Det är utgångspunkten. Det är därför du kallas för en kristen. För du är intagen i Kristus. Och du märker på en gång när du lyssnar att det här måste vi liksom kanske tänka om. En del har inte sett det. Andra känner till det jag talar om. Och några har tänkt om helt och hållet, så att det inte är något konstigt det jag säger. Den här omvändelsen, förnuftsförändringen eller sättet att ändra sitt tankesätt, det kommer vi in på tydligare i Jakobsbrevets andra kapitel, när vi kommer så långt. Om vi nu håller kvar den här bilden utav att vi är en åker, och bygger ut den bilden så att den blir hel, så att säga, så handlar det alltså om att en kristen ska lära sig att lyssna, det vill säga ta in sådden, lyssna till evangeliet. En kristen ska ta emot i sitt hjärta evangeliet och behålla det, begrunda det, som Maria gjorde. Det vill säga det ska slå rot. Det ska börja växa. Och för det tredje så ska vi lära oss att göra evangeliet. Uttrycka evangeliet i vårt vardagsliv. Och då är det som en skörd. Då förverkligas evangeliet. Sådd, rot, skörd. Lyssna, ta emot och göra. Och då kommer man att tänka på vad Jesus säger i Johannes evangeliets 8:e kapitel. Vers 31. Där står det i 8:31, Johannes 8:31. Där står det att några judar hade satt tro till Jesus. Och då kan man ju tycka att ja, det var ju fantastiskt. Här är det några judar som har kommit till tro på Jesus. Nu har han fått nya lärjungar och det är underbart. Men det verkar inte som att Jesus nöjer sig med det. Utan han säger: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Alltså, här gäller det att de ska förbli i ordet. Ordet ska förbli i dem. De ska dröja kvar, ta till sig evangeliet. Och då kommer nästa steg. Då ska de förstå sanningen. Det är alltså genom att dröja kvar i evangeliet som vi mer och mer kommer att upptäcka Guds sanning. Sanningens ord, som Jakob sa i 1:18. Och när vi förstår sanningen, då görs vi fria. Därför att det finns ingenting som är så befriande som sanningen. Så hela det skeendet, så att säga, hela den processen, sådd, skörd, rotslagning och skörd, förbli i ordet, ta vara på ordet, då vi verkliga lärjungar, förstå sanningen och sanningen gör oss fria, sätter oss fria att handla och att verka. Så där har du egentligen en väldigt bra beskrivning av den kristnes livsprocess. Nu går jag tillbaka då till Jakobs brev 1:22. Jag förundrar mig över att vi inte har kommit något framåt ännu. Men så kan det vara. Ni börjar vänja er ni också. Det står i vers 22: var ordets görare. Och det är ett litet märkligt uttryck, men det talar ju för, tycker jag, ytterligare att Jakob här skriver i en judisk miljö och kanske till judar, precis som det står i inledningen, i första hand till de 12 stammarna i förskingringen. Därför att i grekisk miljö så betyder det här uttrycket ordets görare, det betyder talskrivare. Det är alltså en som gör ord. Var ordets görare, det är en som gör ord, det är en som skriver tal helt enkelt. Det var ju vanligt inom retoriken i den grekiska miljön. Så här gäller det att se upp alltså och inte missförstå honom. Nu tror jag inte att det var någon här som missförstod det så. Men det kunde ha varit det av dem som läste Jakobs brev. I den judiska miljön så betyder ordets görare inte att man gör ord. Utan det betyder att ordet innehåller en kraft. Ordet är en handlingskraft. Ni känner till det från skapelseberättelsen. När Gud säger var det ljus, så blir det ljus. För han säger ju var det ljus. Då måste det ju bli som han säger. Ordet och handlingskraften, makten, hänger ihop. När Jesus säger frid vare med er, så förmedlas friden samtidigt. Så det är inte bara ord om frid. När evangeliet förkunnas, så förmedlas också evangeliet. Så förmedlas Jesus Kristus i evangeliet. Annars är det inte evangelium som förkunnas. Var ordets görare, det betyder att vi då som har tagit emot evangeliet, vi ska också vara införstådda med att det finns en pågående kraft som är verksam inom oss. Som vi ska vara följsamma mot. Så att vi gör det som vi har hört. Höra och göra är två sidor av samma kraft i den judiska miljön. Jag tror att det finns en djup hemlighet i det här också, på så sätt att för mig har det blivit mer och mer så att detta att vara en kristen, detta med kristna livet, det är någonting som bara kan förverkligas i relationer och i handlingar. Alltså om jag inte handlar, om jag inte gör evangelium i relation till dig och till dig och till dig, så kan ju inte evangeliet förverkligas. Evangeliet blir förverkligat, kristendomen blir synlig så att säga i handlingarna och i relationerna till varandra. Och det har blivit för mig tydligare och tydligare, och därför har det också blivit så, kanske, ja, baksidan ska jag inte säga, men det har samtidigt blivit så då att bara ord betyder mindre och mindre. Vi kan vara trötta på ord i våran miljö till och med. Det kan vara bra predikningar. Men om det stannar vid att vara bra predikningar eller rätta ord, så blir det ändå ingenting med det. Och då kan det inte vara ett sant kristet liv. Då kan det inte vara ett sant evangelium. Därför att ett sant evangelium är, det synliggörs helt enkelt i våra handlingar. Jesus säger, var två eller tre är församlade, där är jag mitt ibland dem. Hur kan man veta det? Jo, det kan man veta genom de handlingar och genom de relationer som de här två, tre kristna har i förhållande till varandra. Alltså om vi så bara är två stycken, så kan Kristus alltså bli synliggjord i vårt sätt att behandla varandra. När vi ber för någon, en tredje person, och lägger våra händer på den personen och ber i Jesu namn, då blir ju evangeliet synligt. Jag är mitt ibland er. Jag har funderat varför han säger två eller tre. Är inte Jesus med mig när jag är ensam? Jo, det är klart, om du är ensam ute och promenerar i skogen, så är det klart att Jesus är med dig och du vandrar i Jesus. Men det blir inte synligt. Det kan inte förverkligas. Därför för det krävs det ju en relation eller ett uttryck. Tänk om vi kristna inte bara upptäcker att det här med kristen tro och kristet liv är verklighet, utan vi börjar leva i det. Överträffa varandra i inbördes hedersbevisning, säger Paulus. Om vi börjar göra det, då kan du vara säker på att omgivningen kommer lägga märke till det förr eller senare. Och det är därför som den lilla gemenskapen eller cellen är ju ovärderlig. Därför det är ju platsen där du förverkligar din kristendom. Och där kan du förverkliga den på vardaglig basis. Genom att lyssna på varandra, dela varandras bönämnen, bistå varandra, vägleda, beskydda och så vidare. Det är kristna tron när den förverkligas. Och någon annan kristendom finns väl egentligen inte. Nu ska vi se, då kommer vi till vers 23. Och då kommer vi in då på, nu säger han egentligen samma sak igen här från vers 23 och framöver. Men han fördjupar resonemanget lite, han tar det så att säga en gång till. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, då liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning. Så Jakob börjar med att ge oss en metafor, en bild. Han säger att om man tittar i en spegel och sen går därifrån, man kanske ska rätta till frisyren eller någonting sånt där, och sen går därifrån, så tänker man inte mer på det 30 sekunder därefter. Jag vet, ibland kan man höra i predikningar och i undervisning också, och det är ju riktigt i och för sig, att man hade ju inte speglar på den tiden, utan det var polerade bronsplattor eller kopparplattor, ordentligt polerade så att man kunde spegla sig i dem, och att det var lite lite suddigt och lite svårt kanske att urskilja konturerna, och att det var det som skulle ligga bakom. Och det är ju naturligtvis på det sättet, men det är inte det som är poängen här. Utan poängen är förstås den att om man betraktar sitt spegel och fixar till sitt utseende och går därifrån, så ger det ingen djupare självinsikt. Det är poängen. Utan ska man få en djupare självinsikt, så krävs det mera tid. Och det krävs reflektioner. Att man bearbetar kanske vissa saker. Och därför så står det så här i vers 25. Den som blickar in i frihetens fullkomliga lag, alltså in i evangeliet. Och så står det, nu kan ni stryka under det. Och blir kvar i den. Alltså om du tittar in i evangeliet och blir kvar där. Alltså det här är samma uttryck eller samma princip som den vi läste tidigare. Att man tittar in i ordet eller håller i ordet som kommer till mig. Du tittar in i spegelbilden, du speglar dig själv i evangeliet. Du ser Jesus Kristus, din Herre och Frälsare. Du dröjer kvar där. Du ger tid och tar intrycket av Jesus Kristus. Reflekterar och mediterar över hans person och över hans gärning. Sanningens ord, vad han har gjort för oss. Det är poängen. Alltså tillämpningen då, den måste ju vara att vi som kristna har stor fördel av att ha personlig tid med Gud. Läsa Bibeln, för att uttrycka det enkelt. Lyssna till evangeliet, för att uttrycka det lite mer svårt kanske, men ändå. När vi läser evangeliet så kan vi höra hur Gud liksom talar till oss genom texten. Ibland tydligare, ibland mindre tydligt. Ibland så att vi till och med stryker under vissa versar i Bibeln för vi tycker det talar till oss. Ja, men skynda inte vidare då till nästa kapitel, utan dröj kvar där. Och tänk efter, vad betyder detta för mig? Gäller det här mig? Meditera över det. Ta det till dig. Meditera på hebreiska, och jag vet inte hur det är på grekiska, men på hebreiska så betyder det ordet också idissla. Alltså tugga om det. Gång efter gång efter gång. Så att det riktigt, riktigt absorberar evangeliet. Det är vad det handlar om. Alltså var inte som en som bara kikar i spegeln och sen kilar vidare, utan var en som dröjer kvar. Och som vinner insikt i evangeliet. Där är klart att. Det ska väl sägas också att när vi tittar in i evangeliet. Och när Kristi ljus lyser in i oss, så gläder vi oss. Men det är också så. Att den gamla människan inte gläder sig. Den köttsliga naturen gläder sig inte alla gånger. Så det kan vara så när man, om man tar tid med sin relation till Jesus Kristus, att man också vinner i självinsikt på så sätt att man tycker att man blir otillräcklig, och man kanske till och med tycker att man är en dålig människa. Och jag kan visa precis vilka områden och vilka försyndelser som plågar mig särskilt. Det är baksidan utav det hela. Och det är därför som den här omvändelsen här uppe, att man har den rätta utgångspunkten, evangeliet, är så viktig. Därför att annars så kan man hamna under lagen och få en kamp emot den köttsliga naturen. En kamp emot synden, en kamp för att bli en bättre kristen. Och det är en kamp som du aldrig kommer att vinna. Motgiftet, återigen, emot fördärvsmakterna, synden och lagen och döden. Det är inte dina ansträngningar. Motgiftet är Kristi evangelium. Vad har han gjort för dig? Vad betyder det för dig? Det är motgiftet. Så ta tid i den personliga andakten och var inte rädd för att stanna upp. även om du kanske blir påmind om saker som du inte vill bli påmind om. Det är också så att när vi mediterar och fördjupar oss över evangeliet, så är det så, visst, det kan vara så, en effekt kan vara att vi upptäcker saker som vi inte vill upptäcka, men en annan effekt som är underbar, det är ju den att vi faktiskt befrias. Därför att när vi, om du nu tänker att jag upptäcker att jag är en dålig människa, att jag inte räcker till, ja, det är det första. Men vad är nästa steg då? Jo, det är att du upptäcker att Kristus var närvarande i de här svårigheterna, i de här misslyckandena. Och du upplever det som en befrielse. Eller detta att du kan bära fram allt ditt onda till Gud också, utan att vara rädd. Därför du känner honom ju. Du vet ju att han tar hand om det. Att han inte håller dina missgärningar emot dig. Du behöver inte vara rädd. Och därför så blir också upptäckten av de mörka sidorna en befriande upptäckt. Allt det här som vi rör vid nu är det som kallas för helgelse. Att Gud heliggör oss, som de säger i Norge. Gör oss heliga. Vi befrias. Frihet heter på grekiska eleftheria. Och ordet frihet i Bibeln har en annan innebörd än frihet i den grekiska miljön. Vi märker gång på gång hur det är två olika miljöer. Och vi behöver ju inte kanske göra det så stort och märkvärdigt om det inte vore för det att vår tidsmiljö påminner väldigt mycket om dåtidens grekiska. Vi talar om det västerländska samhället. Vi talar om det. Vi har våra rötter, kan man säga, i romarriket och i antikens Grekland, snarare än i den judiska miljön. Så därför så är det relevant att tala om det även idag. Men frihet i Bibeln har en annan innebörd än vad den har i den grekiska miljön. Därför att i den grekiska miljön så betyder frihet, det finns ett grekiskt ordspråk från antiken som lyder så här: fri är den man som kan göra vad han själv vill. Det vore nästan som om det var någon skulle ha sagt det idag. Frihet är att ha så mycket pengar eller att ha sådana möjligheter så att man kan göra vad man själv vill, då är man fri. Det bibliska begreppet innehåller inte något av det där. Det bibliska begreppet är helt annorlunda. Och vilket är det då? Jo, då måste du gå tillbaka i Gamla testamentet till Israels ursprung. Hur blev Israels folk ett folk? Israels folk blev till i fångenskapen i Egypten. Innan de kom och levde i Egypten så var det ju inget folk. Det judiska folket föddes i fångenskap. Och de levde i fångenskap som slavar i Egypten i över 400 år. Tills smärtan blev så stor så att man vände sig till sina fäders Gud. Och så ropade man till Gud och sa att vi vill tjäna våran Gud. Vi vill fira gudstjänst inför våran Gud. Ha våran tro och se de löftena som våra fäder fick gå i uppfyllelse. Det var den bönen som Gud svarade på när han räddade dem ut ur Egypten. Det betyder att frihet för judarna, det är en befrielse från Egypten och en frihet att följa sin egen Gud. Och tillbe sin egen Gud. Och göra som den egna guden säger. Det är frihet. Det följer med in i Nya testamentet. En kristen människas frihet består inte i att göra vad man själv vill. Utan det består att göra Guds vilja. Att göra som Jesus vill. Det är frihet. Vi är fria att följa anden. Jag ska visa er ett bibelställe som kommer till mig nu i Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 5. Redan i vers 1 så har du, så kan du kanske förstå vers 1 nu då, med tanke på det som jag precis nu har berättat. Paulus skriver: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Alltså ni levde under slavoket, men nu är ni befriade och intagna i Kristus och kan följa honom utan att ni behöver hållas tillbaka. Och så kommer det till vers 13. Ni är kallade till frihet. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Det är alltså den grekiska förståelsen. Använd inte friheten så att ni använder på ett själviskt sätt, så att den onda naturen bestämmer. Utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Så där förverkligas friheten. Jag är fri att tjäna Gud. Jag är fri att älska mina medmänniskor. Till och med fri att be för och älska mina motståndare och fiender. Den friheten har Kristus kallat oss till. Den kan vi utöva. Förstår ni vilken oerhörd kraft det finns i den andens frihet? Förstår ni också hur kristna människor beskär sin egen frihet? Är vända åt fel håll om man inte gör det här? Vi har blivit befriade av Kristus till att tjäna Gud och att tjäna våra medmänniskor. Om vi som har fått den friheten, den makten, använder den makten antingen för själviska syften eller för att tala illa om våra medmänniskor, då gör vi motsatsen till det som är vår kallelse. Då river vi ner, fast vår uppgift var att bygga upp. Ni ser här också i vers 15: men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra, att ni inte förgör varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Eller vers 18: men om ni leds av anden, så står ni inte under lagen. Vi ska inte fördjupa oss i det där mera än så, men jag kände att jag ville ha med det. Alltså kallelsen här, att göra ordet, att vara ordets görare, det är, kan vi säga, synonymt med att vandra i anden. Ni har fått frihet, ni har fått kraft att göra evangelium, att göra ordet, att vandra i anden. Så se till att ni använder den kraften till att göra det också, så ni inte bedrar er själva. Nu har alltså Jakob gjort klart för oss att vi i vers 25 ska blicka in i frihetens fullkomliga lag, blicka in i evangeliet, se vilka oerhörda möjligheter vi har genom Jesus Kristus. Och vi ska bli kvar i den meditationen. Och så står det att vi inte ska vara glömska hörare utan verkliga görare. Och den som är en verklig görare, och så lägg märke till hur versen slutar: han blir salig i sin gärning. Är inte ett underbart uttryck? Så att när vi gör Guds vilja, när vi gör evangeliets ord, när vi älskar vår medmänniska och ännu mer våra motståndare eller fiender, när vi gör det, då blir vi saliga. Då förverkligas Guds riket. Här står ordet salig här. Är på grekiska det grekiska ordet makarios. Ni kommer ihåg att jag sa det i inledningen här på första kapitlet. Makarios, salig, det är ju ett ord som hör hemma i himlen. Salig, det är det himmelska tillståndet. Där är saligheten, ingen annanstans. Men vi får del av saligheten, vi får del av Guds rike, vi får del av den himmelska glädjen här och nu. Och hur förverkligas den? Jo, när vi gör evangeliet, då blir vi saliga i vår gärning, då förverkligas evangeliet. Det betyder att den största lyckan för en kristen, det är att göra Guds vilja. Det finns ingenting som är så gränslöst saligt, så underbart, som att veta att man är i Guds vilja och att man gör Guds vilja. Det är i sig en drivkraft till det kristna livet. Och den som säger att det kristna livet är så tungt eller det är så jobbigt och jag klarar inte av kraven och så, vi har inte begripit evangeliet. Det är det som är problemet. Det är problemet för många kristna att man inte har förstått evangelium. Man har inte förstått saligheten. Att vi är saliga. Ju mer du förstår och upptäcker av evangeliet, desto härligare blir det att dröja kvar i evangeliet och att lära sig att göra evangeliet. Och så kommer då vers 26 och 27. Här ger då Jakob två exempel på hur man ska göra nu då. Och då är det första i vers 26. Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst inget värd. Och det som, när jag mediterade över det här på eftermiddagen idag, så såg jag plötsligt här hur hela människan är engagerad i den här versen. Till ande, själ och kropp. Därför att tjäna Gud, göra de här gärningarna, det är ju kroppen så att säga. Men att inte tygla sin tunga, det är det själsliga livet, att inte det själsliga livet är fyllt utav Guds ande, att vi inte gör Guds vilja. Och att bedra sitt hjärta, där vi har gudstjänsten, det är ju anden. Alltså Jakob vill att ande, själ och kropp ska höra ihop. Du kan inte säga att du har den kristna tron, du kan inte säga att du har Jesus i ditt hjärta, i din ande, och att du sen ibland tar upp det eller tänker på det med ditt själsliv, men du gör aldrig de goda gärningarna. Det kommer aldrig till uttryck i ditt kroppsliga liv. Så kan man inte säga. Om man säger så eller har det så bedrar man sig själv. Därför sanningen är den att evangeliet omfattar hela människan. Hela ditt hjärta, till ande, själ och kropp. Så därför måste den här gemenskapen med Gud som du har i ditt hjärta, det måste också bli medvetandegjort genom omvändelsen. Evangeliet måste bli mediterat över, reflekterat över, ta till sig så att säga, också på ett mentalt sätt så långt det bara är möjligt, och kraften tas i uttryck i gärningarna. Det hänger ihop, alltså alltihop. När Gud kom till dig för att frälsa dig, så stannade det inte vid ditt hjärta. Han kom till dig både andligt, själsligt och kroppsligt. Gud har frälst hela dig. Och det är därför som tron på kroppens uppståndelse är så viktig. Därför att vi uppstår både till ande, själ och kropp, ska vi leva inför Gud. Hela din varelse. Och allting som är mindre än det riskerar att bli ett självbedrägeri. Det kan finnas skäl till att han tar upp andra skäl till att han skriver som man gör här i vers 26. Ett annat skäl kan vara det att det här med tungan, jag tror jag antydde det i inledningen till Jakob, att det var förbjudet att vara gudlös på den här tiden. Man fick ju inte vara ateist i Romariket. Utan alla skulle, om man nu inte bekände sig till någon särskild religion, så skulle man ju bekänna sig till rikets gudar. Romarrikets gudar. Och i värsta fall så fick man bekänna kejsaren som sin gud. Men man fick inte vara gudlös. Och i det läget så kan det ha varit en frestelse att bekänna sig till kristen tro, fastän man inte var kristen. Kan vara sådana tankar som ligger bakom att han har just det här exemplet. Alltså hyckleriet. Att man säger någonting som man egentligen inte menar. Sen så är det då ett exempel till i vers 27. Det står nämligen att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen. Det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Man kan nog dela upp det här så att det första är ju att ta sig an föräldralösa barn och änkor, och det andra är att hålla sig obesmittad av världen. Och varför tar han just de exemplen? Vi kan börja där kanske nästa gång, men redan nu säga att just föräldralösa barn och änkor, det var de första människorna i det judiska samhället som ställdes utanför det sociala skyddsnätet. Utav alla invånarna i landet så var det de här som först hamnade utanför. Och därför blir de extra viktiga i ett nytestamentligt perspektiv. Därför Gud sände sin son, inte för att bara ta hand om dem som så att säga redan tror på honom, utan för att söka det som ingenting är, det som var förlorat, det som var vilsegånget. Och föräldralösa barn och änkor som inte hade några försörjare, utan tvingades leva på andra människors gunst, de var särskilt mål för gudomlig barmhärtighet. Nu går tiden ut här, men om ni bara tar ett sånt bibelställe som Andra Mosebok 22:22. Så kan vi sluta med det kanske. Och här finns en rubrik, ser jag, i den här bibelöversättningen, folkbibeln, från vers 16, som har rubriken socialt ansvar. Matteus hade ju uppe det här i Matteus 18, om ni kommer ihåg det. Men här står det då om hur man ska bete sig då mot i olika situationer, och så står det i vers 22: änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa ska jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig. Låt oss be. Herre, tack för att du älskar oss gränslöst, utan anseende till person. Tack för att du särskilt riktar in dig på dem som har hamnat utanför, som ingen annan bryr sig om. Tack för att du brydde dig om mig. Herre, om du skulle ta hänsyn till person, så kanske ingen av oss här skulle vara dina barn. Men eftersom du älskar alla människor, så vågar vi tro att du älskar också var och en av oss. Herre, tack för den här timmen. Fyll oss med evangeliet och låt oss den här kvällen få dröja kvar inför ditt ansikte. Och låt oss få lära känna dig sådan som du är. Amen.
Du har hört del 6 i bibelförklaring över Jakobs bok med Håkan Sundliden. Det här var en sändning från Svenska kyrkans närradio. Och producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF.